Välkomna! Var det bara jag som skulle spela full?
Var det det du gjorde?
Ja. Det vet väl hur jag är när jag är full.
Länge sedan jag såg dig full faktiskt. Du är bara ett stort fri när du är full. Oftast det.
Kramas. Mm. Välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 350.
Välkomna!
350. Säger man 350 eller 350?
350.
The backbone of America.
Ja, lite så ja.
Ska vi inleda med att snacka 350?
Nej, ja. Gör det om du vill.
Ja,
mm. Jag har inte så mycket att säga om 350.
Du har ju haft 350 i ganska många av dina bilar.
350, 350. Ja. Klassisk setup.
Det, och sen så plötsligt så skulle alla ha 350 400.
Ja, ja. Över natt. Över natt
bara. Ja, det bara, nej, måste ha lockup. Ja. Det drar för mycket soppa. Mm. Men man kan väl ändå säga att Cheva Small Block är världens mest kända motorfamilj.
Ja, det är liksom jänkarnas B18 på något sätt, eller vad heter den?
Ja, ja. Och småblockskevan, den har ju letat sig in i, liksom, det är så här man får tänka, jag menar, för att Ferraris V12, ja, det är ju kända motorfamiljer, men tre, eller snarare småblocken, den har ju liksom åkt ner i bilar, i pickisar, i racebilar, i offroad monster, i båtar och även i motorcyklar har den här motorn åkt ner i.
Tyvärr.
Bossos, din favorithoj. Ja. Men det är också, om man ska titta på världens mest kända motorfamilj, så sitter det väl fler Cheva Small Block i Hot Rods än Ford-spisar.
Ja, det gör det garanterat.
Eller om man ska dra till sin spets. Det sitter fler Cheva-motorer i Ford än Ford-motorer i Cheva.
Ja, verkligen. Eller hur? Liken. Ja, ja. 100%.
Jag
har stött på en bil, en Cheva med Ford-motor. Jag tror aldrig jag har stött på det.
Nej, det blir väl en lyssnaruppmaning. Har ni en Cheva med en Ford-motor, hojta till. Det har vi aldrig hört talas om.
Nej, men det, vi vill gärna se det.
Ja, det är många Fordar som säger, är det en 350 eller 305 eller
speciellt
LS eller
plastfordar.
Så Jeff Smith, som var tidigare då senior technical editor för Carcraft Magazine, utnämnde den här småblocken till världens mest användbara motor. För han sa så här i någon intervju: "It's possible to swap a set of heads from a 1990 Vortec truck engine onto the original 55-265, alltså den från 1955. I doubt there's an engine ever built that could swap parts from engines 45 years apart."
Nej, sant.
Möjligtvis Volkswagen då, kanske någon bubbla motor, men 45 års skillnad och du kan byta delar.
Ja, det är fränt.
Gör det motorn liksom gammal, och den är ju ändå, småblocken, även om den kom 55, då skulle det ändå dröja till 1967 innan den mest legendariska motorn, det vill säga det som har namnet med det här avsnittet, 350, som dagens ljus. Och då petar de ju ner den i en Camaro. Och det är så här, 350 är ju inte, det är kanske det som får bli symfonin för det här avsnittet. För 350 är kanske inte den fränaste motorn.
Nej.
Det här kanske inte blir det fränaste avsnittet vi har gjort.
Nej.
Det fanns ju 409, och 427, och 396, och 455. De kommer ju vara ballare.
Ja,
men 350 skulle liksom bli, som jag inledde med att säga, the backbone of America. Det var ju den som blev arbetshästen. Och lite beroende på årsmodell som den satt i, så lämnade den ju liksom allt från, vad var det, typ 145 häst upp till 370 sprudlande hingstar. Och efter 14 generationer så gick den i pension tidigt 2000-tal där.
Vilken var den sista bilen den satt i, vet du det?
Det var väl den här...
Var det någon Caprice?
Var det 2002? Var det inte den här 5700... Vortec-motorn. Det var den som var 5-7.
Ja, det måste.
Det var nog den mest tekniskt avancerade.
Precis, ja, exakt.
För riktiga 350-nördar så finns det väl, det är väl tre motorer som sticker ut. Det är ju den sista, jag tror att det var den sista. Alltså den Vortec 5700. Eller som den här L98 från 92. För den hade aluminium cylinder heads. 250 häst och ganska bränslesnål. Och sen så slutligen, kanske den allra bästa 350, det var ju 70-75 års LT streck performance mode. Just det. För där var ju liksom hästkrafterna versus viktration perfekt. Så att, köpte du en big block så fick du lite mer hästar, men den vägde mer. Mm, ja, så då blev det liksom ändå inte bra. Nu skiter vi 350.
Nu skiter vi 350. Uh-huh. Jag tänkte på en sak på vägen hit. Förra veckan, eller i tisdags, så snackade vi ju sleeper. Och du gick ju bet på att komma på någon bra sleeper.
Ja,
du var inte alls...
Jag gillar inte sleeper.
Nej, men då kom jag att tänka på den perfekta sleepen för dig. Det är ju liksom att peta i en herrejösses motor i en bil som, en biltyp som inte någon förväntar sig ska gå fort. Det skulle vara din Murkla. Det är ju en typ av sleeper som man liksom, en custom med monstermotor.
Ja, en belysläde liksom.
Ja, och det leder mig in på ett ämne som vi ska ta oss an idag. Let's get ready to rumble!
Det har jag glömt bort.
Det har du glömt bort. Vet du vad, då lägger vi ner det avsnittet. För varenda gång som det är min tur, och då glömmer du.
Vad var det?
Vi skulle vara Rod versus Custom.
Det kör vi. Det är jätteintressant.
Vi behöver inte bli långrandiga kring det.
Det var Custom med K av dessutom.
Ja, precis.
Vad är bäst?
Rod eller custom? Och vi behöver egentligen inte komma fram till, eller kan vi komma fram till vad som är bäst, så är det roligt.
Men det kommer vi göra.
Jag tänker, vi börjar med roddar då, på plussidan. De är enkla och förhållandevis ganska enkla att bygga. Om man jämför med en custom på något sätt, eller hur?
Ja, verkligen. Och väldigt tidlösa.
Väldigt tidlösa.
Det som är intressant med roddar, det är ju också att en bil från 30-talet, tittar man på andra saker från 30-talet, eller till och med 28, så här, det är så gammalt så att det är nästan löjligt. Men tar du en 32a rodd, då kan ju den se sjukt modern.
Ja, men titta på den här F1-rodden till exempel. Det går inte att ta något annat, som du säger, från 30-talet och få det att kännas supermodernt.
Nej, det är jättekonstigt.
Ja.
Och roligt.
Ja, och jätteroligt.
Och på plussidan.
Ja, på plussidan. En annan grej på plussidan, det är ju just kanske lite det du är inne på nu, att det finns så många stilar av roddar.
Jo, förlåt, för den behöver inte heller vara att man behöver inte bygga en rodd i liksom kolfiber med F1-look för att den ska se modern ut.
Nej.
Utan bygger du en old school rodd som är liksom tidstypisk 50-talsstuk. Då blir den också modern och snygg och bara känns liksom så här, alltså modern inom situationstecken.
Ja, och det, så var det redan då. För den var ju liksom redan 20 år gammal när de första 20-30 år när de började bygga roddar av den. Men sen när man då skalade av den och gjorde den till något som skulle gå...
Lite som en Manx buggy. Alltså det spelar ingen roll. Den är alltid tidlös.
Ja.
Roddar är tidlöst.
Roddar till. En annan grej som jag älskar med roddar, det är att det faktiskt är en väldigt opraktisk bil i många avseenden. Man använder ju en rodd lite som man använder en hoj på något sätt. Det är inte en liksom bilbil på det sättet. Eller hur?
Nej.
Det kan man gilla.
Ja. Det är också verkligen på plussidan. Ja. För då blir det en leksak.
Ja. Och kanske är det viktigaste av allt, historien. Alltså, det är på något sätt bilen som startade liksom den amerikanska hobbybilskulturen. Eller liksom åka fort kulturen i alla fall.
Ja.
Och sen alla de här kulturerna som har växt kring hot rods med liksom alla klubbar och kläder och musik och det här som har varit en ganska stor del i ditt och mitt liv genom åren. Som liksom, det finns en subkulturkänsla kring roddar som man gillar. Men sen har vi ju lite minus också.
Ja. Det är att det finns för många dåliga stilar.
Ja, exakt. Verkligen. Ja. Vilket gör att helhetsintrycket av ordet hot rod dras ner lite i smutsen.
Ja. Kan man säga så här, det är jävligt svårt att bygga en riktigt bra hot rod. Därför att gemene man har lite för dålig fingertoppskänsla.
Nu ska jag vara kaxig, men du hann före mig i kaxigheten. Men jag tror du ska säga att det är ganska svårt att bygga en snygg rod för många. För det är väldigt enkelt egentligen.
Det är bara göra rätt.
För mig. Nej, men jag tror att folk som lyssnar förstår vad vi menar. Jag har så svårt att förstå.
Det finns för många roddar som har på något sätt hemmabyggda skärmar för att klara besiktningen.
Ja.
Förstår du liksom stilen jag är ute efter? Att liksom så här, man tar ett platt järn och så rundar man det lite och lägger väldigt nära hjulet. Mm. För att då blir den laglig. Mm. Det är ju hela idén med en rod. Den ska ju inte vara laglig.
Nej, men precis. Och sen är ju hot rod som fenomen är ju någonting som attraherar samma typ av människor som byggde liksom såna här shop med väldigt breda bakdäck på 90-talet. Alltså så här West Coast shoppers stuket. Många sådana män gillar även roddar och bygger då roddar i samma vitriga stuk, vilket gör att det blir otroligt fult.
Ja, verkligen. Och färgmässigt är också likadant där att man tar färgreferenserna från fel ställen.
Ja, men däremot det här som du och jag har bajsat på tidigare, det var många år sedan vi gjorde det nu, men de här liksom
ja, men låter så jävla.
Ja, det låter vidrigt, explicit. Men det är precis det vi gör. Uh-huh. Nej, men liksom bojdroddarna, de här påskäggen, de börjar man ju nästan gilla lite grann nu.
Så är det.
Jag vet inte.
Nej, men det är, man gillar dem ju på ett annat sätt, därför att de väcker någonting annat hos en.
Eller så är det för att man börjar bli gubbe och gillar att gå Hawaii-skjorta själv och vill ha en sån där.
Ja, alltså och de personerna som vi då rackade ner på, man åkte på roddträffar och så stod de här påskäggen.
Så hade strandstolar i bakluckan.
Exakt, och så garvade man åt dem.
Där är vi nu!
Jävligt, ja, det är exakt där vi är nu.
Ja, vi tar.
Det kommer vi få äta upp.
Ja, en annan sak. Egentligen samma sak som hamnade på plussidan hamnar också på minussidan. Och det är ju att det är en jävligt opraktisk bil.
Ja.
Och det kan man ju både gilla och hata på ett sätt.
Vet du vad jag hatar?
Nej.
Hot rods med dragkrok.
Ja. Men det är, du är snart där. Lite husvagn bakpå.
Men det är också det som är intressant med
en Tudor med en liten husvagn, lila husvagn bakom,
färgmatchad.
Ja,
och så bara, jag har samma baklysen på släpet som på rodden. Men det som är intressant men med roddar så finns det så enormt många stilar. Det är ungefär som att vad du än gillar så kan du applicera den stilen på en rodd.
Du menar så att man gillar steampunk så kan man bygga en steampunk rod.
Precis som med shopprar.
Ja, just det. Liksom precis,
så här, hur usel smak du än har så kan du få till en rod med din usla smak.
Ja, man kan addera de är temakompatibla.
Men en stil som aldrig riktigt biter sig fast, som ändå i min värld, nu kommer du racka ner.
Nej,
det
här.
Men så här riktiga offroad-roddar, det är jävligt coolt. På samma sätt som att du bygger en rallymuskelbil, alltså med höjning och lite fetare däck.
Ja, men
det funkar på en rodd, men det är väldigt få som tar den stilen. Den har aldrig slagit rot.
Nej, men jag skulle kunna säga emot dig, men jag tycker den funkar väldigt bra på pickisroddar. Alltså rodd-pickisar. Kanske inte en liksom trefönsters.
Nej.
Men en vilken pickis som helst.
Men varför inte, menar jag? Det, alltså, jag det är en stil som inte tar fäste.
En Dakar-rodd vore ju fränt.
Ja, men jag tror det. Ja, men också med liksom tanken på att du kan liksom ta en rodd och sätter du då KC-lampor och takräcker på. Jag tänker att man alltid man är så jävla banal. Hatar mig själv. Jag ska sluta prata om det där. Men då blir ju den någonting annat.
Nej, och bara,
man tittar inte på den som att den här karossen är 100 år gammal.
Jag skulle säga så här, tar man bara i tillräckligt mycket som i F1-rodd då kan det bli bra. Ska du bygga en Dakar-rodd, då får du ta i jävla ordentligt. Så att, men absolut.
Ska vi gå över custombilar?
Ja, plussidan. Bland det vackraste som finns rent formmässigt.
Ja, så är det.
Så är det ju, eller hur?
Och sen kan man väl också säga att custombilarna, alltså då pratar vi liksom 50-talet när det liksom slog rot rejält. Det var ju det som skapade, om roddarna skapade hobbybilskulturen, så var det ju custombilarna som skapade det liksom fantasieggande. Alltså roddarna har ju...
Ja, men till 100%. Om roddarna startade liksom åka fort, kulturen, så, ja. så skapa custombilarna på 50.
Bygga om kulturen som ja, sen 100 år senare var, eller kanske inte 100 år, men i alla fall 70 år senare skulle liksom bli stora 24-tumsfälgar
ja,
på SUVar. Liksom,
ja,
att man ska bling it out.
Exakt.
För det var ju det man gjorde från
exakt.
Början.
Exakt.
Så att det vi fula bilar idag, det är ju egentligen bara ett arv av det som våra custom-vänner gjorde på 50-talet.
50-60-talet, ja men verkligen. En annan grej som jag gillar med customs, det är att det inte finns så mycket regler.
Mm.
Det vill säga att custom-bygge, det kräver ju nästan av dig att du tar ut svängarna lite för att det ska bli bra.
Uh-huh.
Och det kan jag gilla, att det liksom tvingar dig att kanske gå utanför den här lite vanliga fegheten. Utan ska det bli något, då får man använda fantasin ordentligt.
Och det här har vi ju pratat om förr, men det känns ju som att så här, har du en 49-51 mörkla, då kan du bara taksänka den på ett sätt för att det ska bli riktigt, riktigt snyggt.
Mm.
Och sen finns det liksom fem andra custom-knep med jälad huvud, att ta bort väcket i dörren eller ja, vad man nu kan göra med den.
Mm.
Frenchade lysen och bla bla bla. Du har ju liksom ett smörgåsbord av saker du kan göra med den bilen.
Mm.
Och nästan samma sak gäller ju alla stora custombilar, oavsett om det är en
ja, men är det så eller är det att vi har fått för oss det?
Ja, men liksom,
tänk om man skulle takhöja en sån istället. Nej, men jag menar...
Hopmobil.
Ja, nej, men du har rätt.
Nej, men och vilket är lite synd, för man tittar ju på custombilar med K utifrån att man kan göra vad man vill, men det kan man ju inte riktigt. Och det hamnar ju lite på minussidan.
Nej, för att de är ju också ritade från början med väldigt svepande former, och de måste man ju förhålla sig till. Så det är ju det som gör att det går liksom inte, som jag sa, takhöja en mörklad. Liksom.
På det sättet så blir ju 60-talare på något sätt mer spännande att customisera.
Ja, kanske. Ja, precis. Ja, men ja, de precis. En annan grej då, alltså tvärt emot en rod så är ju en custom ganska praktisk.
Ja, kan vara i alla fall. Ja, om man inte har luftsystem i skuffen.
Ja, men det är för sig sant.
Ja.
Men du kan ju ha med familjen i större utsträckning. Mm. Kanske i en... Ja, inte fan vet jag.
Kan något litet baksätt.
En sak som jag också gillar med, det är att det är för en gångs skull form före funktion.
Ja.
Och det är ju vanligtvis någonting som man liksom kanske inte gillar.
Ja.
Men i custom-fallet så är det liksom... Där funkar det.
Ja.
Minus då? Med dyra.
Ja, det kostar på.
Ja.
Mm.
Hur man än gör, om du ska ha schysst, det är enormt mycket pengar.
Mm.
Långsamma för det mesta.
Mm.
Det är inte så roligt.
Nej, det är en helt annan typ av körupplevelse.
Ja. Ja, precis. Den ska man kanske inte förringa.
Nej, men... speciellt har du lackat den för 300 000, då vill du ju inte ligga liksom mosa den på en motorväg för stenskott på den.
Men en grej som är lite minus också med custom-kulturen, det är att även om det är en väldigt kreativ kultur som innefattar väldigt mycket kreativa människor, så är den ju också, det är en ganska elitistisk grupp.
Verkligen.
Människor.
Ja.
Många gånger.
Custom-män känns ju som de duschar oftare än rod-män.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Nej, men det finns många regler att förhålla sig till.
Ja, så är det.
Ja, så. Jo, men det är det den här podden går ut på. Att,
stipulera sanningen.
Ja, vi kanske inte ska fastna vid det här, men jag tycker redan nu att det är omöjligt kanske att bestämma sig för vad som är bra eller dåligt. Det här segmentet kanske mer ska gå ut på att lyfta för- och nackdelar med olika saker.
Ja, eller nej.
Nej?
Vi ska.
Ja, ska vi komma fram till.
Ja, och jag tänker att lite som med rattväxel versus golvspak så är det ju lite samma sak här. Men vi två måste kunna enas.
Okej, okay, men då säger jag så här. Ett enkelt sätt att göra det, det är att ta fram stora pressen. Om idag alla customs skulle pressas och försvinna, eller alla roddar skulle pressas och försvinna. Så,
det är ett genialiskt sätt att utse.
För bilkulturen skulle ju bli fattigare om alla roddar försvann.
Ja, jag trodde du skulle landa i. Jag tänkte om du skulle pressa alla custombilar. Hirohatan försvann.
Ja, alla custombilar.
Ja. Ja. Och så tänker du på alla kända roddar.
Ja.
Ja, det är ju en handfull. Ja, men säg 20 då.
Ja, men 20 roddar. Jag kan inte rabbla upp dem. Men vad fan, hur många så här Rodders Journal finns det? Om du jämför med custom. Och det är bara en massa kända roddar.
Ja, du säger så.
Det finns liksom en hel bokserie av kändarroller.
När du sa, ska man så här, ställa upp dem och pressa dem?
Ja, det är bara Hirohatan som folk skulle sakna.
Det kanske är så. Ja, det blev så självklart i mitt huvud. Ja. Men sen så när man tänkte på det, då blev det lite som när vi pratade Ferrari versus Lambo. Ja, ja. Att man tänkte en sak, sen kanske bara, nej men du har rätt. Mm. Det kanske är så att roddar slår customs.
Jag tror det. Ja. Jag tror det.
Vi har en vinnare.
Yes! Bravo!
Och det var helt, för mig var det otänkbart.
Jag är helt blown away över att du landade där. Men, det trodde jag aldrig. Jag trodde du skulle bita dig fast vid något så här.
Nej, men jag tror att du vände mig med det här att pressa alla. Så här, man får inte skona en enda.
Nej. Får jag fortsätta? Mm. För att vi ska fortsätta på ämnet pressa nämligen.
Oh.
Egentligen är det inte jag som ska fortsätta, utan det är du som ska fortsätta. För jag tänkte utsätta dig för det här, konservera, pressa, köra.
Ah.
Det är ju bara länge sedan. Ah. Det är lite roligt. Va? Ja. Och den här gången så är ämnet för dagen är då sportbilar från 70-talet.
Oj, inte mycket häst.
Nej, men mycket form. Okej, först ut då. Så har vi tre bilar som du ska ta ställning till. Datsun 240Z.
Ja, jag gillar den. Mm. Men den är också väldigt liten.
Väldigt liten. Men jag ska tävla mot ytterligare.
Kommer jag minnas det här, eller behöver jag skriva ner?
Nej, det tror jag inte. Nej. Det är bara tre bilar åt gången. Okay. Det ska även du kunna klara av, tänker jag.
Ja, det är något problem med mitt minne där.
Ja, men ja. Mm. Och sen har vi då en Lotus Esprit S1. Och en Lancia Stratos HF Stradale. Mm. Vilken skulle du pressa, vilken skulle du konservera och vilken skulle du köra?
Jag skulle pressa Lotusen alla dagar i veckan.
Visste jag.
Jag skulle nog köra Lancian. För den är ju en härlig körbil.
Ja, inte så vanlig heller.
Nej. Och så skulle jag konservera, jag tror många skulle konservera Lancian.
Och köra Datsunen.
Men Datsunen är för lite för mig, så att då vill jag hellre konservera Datsunen så som det lilla gulliga konstverket. Jag skulle sätta upp den som ett japanskt konstverk på väggen.
Eller som en sån här liten japansk träd. Vad heter det?
Ja, bonsai.
Bonsai,
ja. Så skulle jag konservera den. Jag skulle krympa den som ett sånt där
Inka-huvud.
Eller Amazonas-huvud.
Ja. Okej, tre nya 70-talare då. Nu blir det svårt här. Eller jag vet inte om det blir så svårt. Countach, Lamborghini.
Måste du blanda in den?
Ja, den måste blandas in. Ford Mustang Boss 302.
Mm. Mm. Årsmodell, då pratar vi in. Okay,
ja, 70. Ja, bestäm själv.
Ja, okay. Ja. Mm. Bestäm.
Det är tre riktigt klassiska bilar nämligen. Fast de liksom har inte så mycket med varandra göra. Porsche 911 Turbo 3,3. Det blir det svårt.
Alltså Countachen, den går ju inte att köra.
Nej.
Alltså, det är en hemskt dålig bil att köra.
Ja, precis.
Jag skulle...
Och den går inte heller att pressa.
Nej, inte alls. Utan Countachen måste ju konserveras så som ett konstverk. Mm. Och då är frågan vilken jag skulle döda och vilken jag skulle köra. En Porsche 911 Turbo.
Och en fin Ford Musse Boss 302.
Ja. Aj, fy fan. Alltså jag... Jag skulle nog pressa Mustangen. Kan man säga så?
Ja, det kan man. Ah. Det kan man. För det skulle jag också ha gjort.
För att på 1000 år sedan på min svensexa när jag körde den här vita 911 Turbo. Jävligt rolig att köra. Mm.
Har vi berättat om din svensexa? Det var en riktig James Bond. För du fick ju köra ut i Bromma flygplats. Ah. Sen fick du flyga ett eget flygplan.
Ja, som pilot.
Ja, jag blev så jävla åksjuk. Jag satt bak och du startade och landa. Sen flög vi ut.
Nej, så här, jag startade. Jag lyfte planet själv. Piloten, den andra piloten, jag var ju första pilot. Han hade inte ens handen på spaken. Jag sköt alla reglagen och lyfte planet. Sen flög vi ut över skärgården långt ut.
Ja, så här.
Det var så jävla bergdagbana.
Jag satt helt grön där bak.
Jag var paniskt rädd.
Det märktes inte.
Nej, men svetten rann från mina händer, armhålor och panna. Så att det var som i... Det är väl... vilken film du nu är. Du vet, när det bara rinner vatten i ansiktet. Så kändes det. Och sen sa han bara, nu ska du landa. Och då sa jag så här, du får ta över nu. Jag vågar inte landa det här planet. Speciellt när du satt där bak.
Skit i det.
Ja, skit i det.
Porschen.
Ja, jag kör Porschen.
Bravo, bravo, bravo. Okej, nu då. Du har två såna här till. Eller, ja. Chevrolet Corvette. ZR1.
Ja, och typ en C3 då, eller?
Ja, det får det väl bli då. Som vi snackar 70-tal. Ja. Mm. Det är Tomas och Panteran. Passar det nu? Ja. Porsche 928.
Det var intressant. Ja. Det är tre bilar som... Jag skulle nog... vilken var den första?
Corvette.
Ja, just det. ZR. Ja, just det. Det är en fin. Mm. Och sen så... Pantera. Det är Tomasson. Ja. Det ska pressa.
Är du... Det är jag som frågar dig. Ja. Jag kommer inte prata med dig resten av dagen, men visst.
Tomas kan ska man pressa. Den har för höga sidor ute, det är ingen som fattar. Ja. Jag skulle köra Corvetten, om den är en cab.
Ja, kan man säga. Ja. Mm.
Vilken var den sista?
928.
Ja, 928. Den skulle jag nog konservera. Gud, vad konstigt det blev.
Jättekonstigt.
Får jag backa bandet?
Ja, det får
bandet?
Du göra. Pressa Corvetten.
Jag skulle nog restomodda 9.
Nej.
Jag skulle pressa Corvetten.
Ja.
Jag skulle köra 928.
Ja.
Men nu låter jag ju som liksom
att
jag
jobbar
på Bidders Highway plötsligt.
Ja, det
var 80-tals. Ja, det var en 928 känns ju ändå som en 80-talsbil när man kom 78.
Ja, väldigt sent.
Jag skulle pressa. Nej, jag pressade Tomasson. Jag skulle konservera Corvetten. Och så skulle jag köra 928.
Okej. Sista nu då.
Den var svår.
Ja, det här kanske blir lättare. Mm. Nej, det blir fan inte lättare.
Säg inte Ferrari 328.
Jo, det är klart. Ah. Nej. 365 GTB. Daytona. Gillar du, va?
Ja, sådär.
Sen tänkte jag faktiskt säga Ferrari 308. För 28 kom den...
Ja, förlåt, du är nog rätt. 308.
Ja, 308.
GTS-en.
Ja, GTB-en.
Nej, GTS.
Ja, just det. Och sista då, Aston Martin V8. Mm. Vantage.
Nej, det är ju skitenkelt.
Jaså?
Ja. Aston, den går i pressen. Ni, 308, GTS-en, skulle jag köra alla dagar i veckan. Jag skulle odla mustasch, Hawaii-skjorta. Mm. Och jag skulle konservera Daytona.
Bra. Kul, va?
Det är ett jätteroligt ämne. Ja. Får jag liksom hoppa från det här glada, roliga till att bli en gnällgubbe?
Ja, verkligen.
För det är någonting som är just nu. Som jag känner. Nu när jag träffar dig så blir jag på så himla bra humör.
Ja, men gör detsamma.
Men jag har gått liksom en vecka och bara så här, irriterat mig på saker. Mm-hmm. Jag tänkte att jag kan få ventilera det lite. Jag var och handlade häromdagen. Som vanligt köpte jag mat och en plastpåse. 6,50 kronor. För en återvinningsbar plastpåse, den kommer inte hamna i naturen. För det gör inga plastpåsar i Sverige. Åker man lite Sydeuropa så flyger plastpåsar överallt, så tunna, fladdriga, ligger ute i bäckar och sånt där. Det gör inte
Sverige. Jag kan börja koka om jag tänker på det här.
Ja. Och plus att de är tillverkade i någon majsstärkelse eller någonting sånt där, vad jag tror. Men det jag skulle komma till, det var att ända sen de började höja, eller de chockhöjde priserna på plastpåsar, så har jag liksom blivit så fruktansvärt irriterad över det. Varenda gång jag handlar så blir jag snål och tänker, jag kan inte köpa en plastpåse för 6,50 kronor.
Nej, men det sjuka är att man var ju snål redan innan. Ja. Den snålheten var ju inte befogad när den kostade 1,50. Man bara, jag tar bara en. Och så gick man så... Men...
Ibland tog man två.
Ja.
Trasslade ihop dem. Liksom.
Nej, jag vet. Ja, nej, jag håller med dig.
För också att man,
känner jag för högt blodtryck när jag tänker på de här 6-kronors påsarna.
Men, och nu ska jag landa i en problematik här. Därför att liksom, jag använder ju de här som plastpåsarna då, som soppåsar. Som nästan alla andra gör också. Nu måste man istället köpa plastsoppåsar som är mycket tunnare och sämre. Som går sönder. Som när min fru överfyller soptunnan under diskbänken och aldrig, hon bygger upp det som ett berg med en väldigt spetsig topp. Vilket gör att till slut så lägger hon saker överst som bara liksom ramlar
som
på sidan.
Som ett litet körsbär på en milkshake. Liksom.
Exakt så.
Som en topp.
Hon balanserar ofta ett sådär, ett mjölkpaket överst. Så när jag ska tömma soporna, då måste jag liksom ta ut soptunnan, försöka pressa ihop soporna i som en sån här bilpress. Mm. Vilket jag misslyckas med, som hon överfyller och det är en sån här tunn, modern plastpåse i. Och sen så måste jag sen städa under diskbänken för att det ligger en massa grejer som har ramlat på sidan.
Jag undrar om det is a black thing, för jag är ju precis likadan. I vårt förhållande är det ju tvärtom. Det är jag som jag...
Ja, då är det. It's a black thing. Men ofta så glömmer man då köpa såna här dåliga soppåsar. Mm. Och då får man börja lägga soporna i såna här hittepåsar. Alltså typ H&M-påsar eller systempåsar. Mm. Det som inte passar.
Hata systempåsar, de är så små. Mm.
Och så går de inte att knyta. Nej. Om du fyller dem med sopor. Nej, typ. Inget får mig på sämre humör än det här. Men sen igår, då hände det. Mm. Jag handlade lite smör för närmare 70 kronor.
Ja.
och så köpte jag massa smågrejer. Du vet, så här, det var en halv påse då för närmare 400 kronor. Mm. Det är dyrt med allting nu. Mm. Och så köpte jag en plastpåse utan att reagera. Det var första gången det hände. Jag bara tog en plastpåse. Jag tänkte inte, utan den bara följde med och började packa. Så kom jag hem och så bara, men gud, eftersom jag har reagerat så starkt varenda gång jag tar i en plastpåse. Mm. Att jag blir så irriterad på att de ska, någonting som jag ska transportera hem maten med och slänga soporna i. Mm. Att det ska kosta så mycket pengar. Men då har jag då kommit på att den här irritationen, liksom, jag har akklimatiserat mig. Jag har långsamt vant mig. Och nu orkar jag inte längre bli arg. Precis som med diesel- och bensinpriset. Exakt allting är på väg käpprätt åt fel håll. Men det är ju liksom... Det är ju ingenting som kommer bli billigare framöver. Alltså det är inte så att man... Nu chocksänker vi det här. Det kommer ju inte hända.
Nej, men det är det man stör sig på. För att alla priser är så jävla uppvevade nu. Men sen om lek... Får hoppas att liksom världsläget... Alltså att det blir, går tillbaka till någon form av normalitet. Nej, men priserna kommer ju... De kanske kommer gå ner lite. Men det kommer ju fortfarande vara dyrt som satan.
Ja, det kommer ju inte gå ner till...
Nej,
där det var innan.
Nej, ja.
Men då kommer man till problematiken. Det är att som egenföretagare... Det bär ju emot att höja lönen också. Man jobbar ju med en konstant lön under en 10-årsperiod. Det är inte så att man sitter och löneförhandlar med sig själv och bara nu kräver jag
högre lön. Ja, men du har inte råd. Nej, okej, då blir det inget.
Exakt så. Mm. Men det är ju det här som är så blassvenskt. Mm. Det är att man vänjer sig. Mm. Man betalade 20 kronor i trängselavgift för ett par år sedan. Nu kostar det 45 kronor i rusningstrafik att åka ut ur stan. Ja, det vill säga att man minskar trängseln in i stan och då får man, det får vi inte glömma, huvudsyftena med trängselskatten, om man läser då på så som det var formulerat, det var att huvudsyftena med trängselskatten är att minska fordonsträngseln i Stockholms centrum, förbättra framkomligheten och förbättra miljön i innerstan. Mm. I min värld, då borde det väl kosta att åka in i stan, vilket det gör.
Men inte ut, ja.
Men inte när man åker ut.
Jag
så att betala 45 kronor för att man minskar trängseln, det får mig fortfarande bli galen.
Ja.
En p-bot kostade 450 spänn för. Nu kostar den 900, men man vänjer sig.
Mm. Ja, det är man fogar sig också.
Ja, det kanske är. Ett SL-kort, 355 spänn, nu kostar den 970. Mm. Det är inte helt logiskt om man då vill att folk ska börja åka kommunalt istället. Men man vänjer sig.
Men man vänjer sig.
En full tank kostar mig 1860 kronor.
Du?
Jag vänjer mig.
Ja. De har höjt min laddstolpe hemma med typ 600 spänn i månaden. Men man vänjer sig.
Man vänjer sig. Jag märker på mig själv att jag blir irriterad. Mm. Men sen orkar jag inte stå upp för någonting.
Nej.
Jag orkar inte stå upp för principiella saker.
Nej.
Man vänjer sig och att allting skaver lite.
Mm.
Jag var på en sushi-restaurang häromdagen med ungarna. De ville ha 9 bitars lax.
Mm.
Alltså 18 bitar totalt, 2 barn.
Mm.
Då tog den här karen betalt för 3 portioner med 6 bitar. 109 kronor. Det blev ju 18 bitar.
Mm.
Det kostade då 327 kronor. Så det var 3 gånger 109.
Mm.
Men 10 bitar kostade 149 kronor.
Mm.
Så att för 298 kronor så hade jag fått 20 bitar.
Mm.
Men han gjorde ju inte det här för att blåsa mig. Han gjorde det här för att han var helt jävla pantad i huvudet.
Ja.
Och där upptäckte jag...
Påpekar du någonting då?
Nej, men du säger, jag upptäckte det här efter att jag hade betalat.
Okay.
Så att det brann i huvudet i ungefär 10 sekunder.
Ja.
Men som allting annat så bara rann det av. Och så slocknade lågan. Och så orkade jag inte tjafsa om 29 kronor och 2 laxbitar.
Nej.
liksom, skulle jag blippa kortet igen och vänta 3 bankdagar för 29 spänn? Det händer ju inte.
Nej.
Och framförallt, ska jag stå i kassan och försöka förklara det här för en person som knappt kunde knyta skorna?
Nej,
då fick det rinna. Och då kommer jag nu, efter mycket om, till min retoriska fråga. Mm. Ligger det här i personlighetstypen? För du är ju precis likadan. Eller är det här ett ålderstecken att man vänjer sig, att man inte orkar bry sig?
Ja, det är en bra fråga.
Du brinner ju inte heller längre. När vi var yngre, då blev vi arga på riktigt.
Ja, nu brinner det till lite mer som ett fyrverkeri, men sen så bara...
Ja, så är det borta.
Ja.
Färgsprakande. Visst är det lite hemskt?
Ja, vad det beror på... Nej, men jag tror att det, jag tror inte det har med åldern att göra, för det känns som hela landet bara har liksom...
Ja, men
vi lever i en tidsera där vi gillar att gapa och skrika, men sen så blir det inte så mycket mer, utan vi, som du säger, vi vänjer oss.
Ja.
Eller fogar oss, jag vet inte vilket.
Ja, men frågan är vad som skulle krävas. Får jag måla upp en dystopisk science fiction-bild för dig i huvudet, så får vi se om det kan brinna till.
Mm.
Tänk dig nu 10 år framåt i tiden. Mm. Det är inte speciellt lång tid.
Nej, det är verkligen
Du är möjligtvis lite mer gråhårig.
Mm. Hur nu det skulle vara möjligt.
Ja, du har några strån där som behöver ljusna på lite. Och vi kanske är, om något, ännu tröttare och mindre benägna att brinna liksom ytterligare. Jag tror att det har med testosteron och allt möjligt.
Ja, jag vet. Jag ska fan börja ski med steroider. Men det kan vi börja prata om i ett annat avsnitt.
Ja. Eller utanför podden.
Min förvandling.
till ett monster.
Ja, fy fan. Med ett finnigt, galet monster.
Ja. Det skulle vara kul.
Jajamän.
Jag tittar på.
Inte för min fru och mina barn kanske.
Vi tänker så här, 10 år framåt. Mm. Podden rullar på. Mm. Avsnittet kanske bara är 15 minuter långa. Det är ingen som orkar lyssna på det här dravlet längre.
Nej.
Men,
jag är steroiddopad.
Ja. Bilhobbyn, den är ju on a slippery slope down the drain på något sätt. Man ser inte hobbybilar längre överhuvudtaget. Det är stoppförbud på hela Sveavägen. Det är liksom, man ser inte klassiska motorcyklar heller.
Nej.
Det är bara en massa elbilar och elhojar överallt. Mm. Men eftersom bensinskatten, det var ju det som du sa precis, bensinskatten, den finns ju inte längre liksom, alltså för staten att få användning för om 10 år.
Nej. Sjuka många miljarder.
Ja, och då är man ju tvungen att höja elladdpriserna. Så att ha en fulladdad elbil, det kommer kosta dig kanske mellan 5 och 6 tusen spänn i månaden.
Ja, om det räcker. Det kommer vara som en Suburban idag. Liksom.
Ja, exakt. Mm. Det är bra för miljön. Och folk vänjer sig.
Ja. Ebba Busch är statsminister. För nu ska vi måla upp det mest dystopiska som någonsin har skådats här i det här landet. Ja.
Men... Plötsligt så kommer en teknisk breakthrough. Sätt in det här i din lönniga kropp.
Ja, nej, tokdopade kropp.
Ja, tokdopade kropp.
Oxhjärtat pumpar.
Hur vidrigt allting är. Ja, för att det bara går långsamt ner och man bara vänjer sig med allting.
Mm.
Och så plötsligt på nyheterna så är den här totala breakthroughen.
Mm.
De har hittat nu medlen för att massproducera helt klimatneutralt syntetiskt bränsle.
Mm.
Och man kan producera det här till en bråkdel av kostnaden.
Mm.
Så att plötsligt, det kostar pengar. Det är inte som att tanka vatten.
Nej.
Men en full tank kanske kostar dig 600 spänn. Mm. Alltså det blir att du backar bandet 15-20 år från där du befinner dig nu i framtiden. Mm.
Men det finns ju inga bilar att tanka dem med.
Ja, men så här, bilarna har ju inte gått upp i rök.
Nej, men de är ju 10 år gamla, de nyaste.
Jo, men jag tänker på de gamla gammelbilarna.
Mm.
Så att plötsligt över en natt så blir det inte bara miljömässigt försvarbart. Det blir också ekonomiskt fantastiskt att köra en gammal jänk igen.
Mm.
Så att jämfört med att du ska ladda din
liksom
trötta ID7, kanske det är då. Så blir det omvända, att det blir skit mycket billigare att faktiskt köra en gammal jänk till vardags.
Mm.
Förstå den känslan i kroppen, att det skulle bli som 50-talet.
Mm.
Alltså färgfilm,
det finns
lekfullhet,
ju...
fred på jorden. Mm. Det blir liksom, det är konfetti på Kungsgatan. Det är den känslan. Det här
finns
blir kul igen.
Ja, och det finns ju en serie, dålig koppling kanske, men det finns en ny serie på Apple TV som handlar om, den är utspelar sig, du vet, så här, det är 50-tal, men bilarna svävar och du vet, det finns robotar. Så. Det blir lite så då på Sveavägen.
Ja, förstå hur du skulle må i kroppen om det blev sådär, nu fick vi någonting som är riktigt roligt.
Mm.
Och det är inte betungande på något sätt.
Nej.
Men... då bestämmer sig regeringen för att förbjuda det här. Ja. För även om soppan är klimatneutral så vill man inte av säkerhetsskäl få ut gamla bilar på vägarna igen. För då ökar dödsfallen.
Nej, vet du vad? Varför de inte kan ta tillbaka dem? Nej. För att alla andra bilar kan inte prata med de bilarna.
Exakt.
Och, så är det.
Så att av säkerhetsskäl så säger man stopp. Det blir ett byråkratiskt stopp.
Ja.
Då är frågan, blir du nu dopad som du är?
Ja.
Blir du nu Michael Douglas i Falling Down?
Mm.
Eller ligger du kvar nedslagen och tänker liksom, jag vänjer mig?
Ja. Ja. Jag kan inte, jag vet inte. Jag vill ju svara att jag liksom, vi ska gå man ur huset och tåga mot riksdagen.
Men
det är svårt att se. Vi bor ju i Sverige. Ja. Ett jävla land av...
Ja, men i Frankrike, då åker alla bönderna in till liksom centrum och så tömmer man gödsel i en månad i sträck och blockerar trafiken med traktorer.
Ja.
Då blir det förändringar. Mm. I Sverige så knyter man handen i fickan och så startar man en Facebookgrupp som kanske får 600 000 följare som de här gula västarna som kom från Frankrike.
Mm.
Men problemet med gula västarna i Sverige, det är att då dras ju alla foliehattar och konspirationsteoretiker och antivaxare och SD-galningar dras ju till det där. Mm. Och då, där vill man ju inte, man vill inte hänga med dem.
Nej. Nej, utan man tittar lugnt vidare på Let's Dance och så glömmer man.
Ja, för problemet är att då
bedöva sig med liksom tetravin. Liksom.
Om galningar ska hijacka att vara arga och så här, det här går inte längre. Så här, om den åsikten blir hijackad, då kan ju inte vi normalisar ställa oss i det ledet.
Nej, så går det,
vi
går
måste
inte.
Ju ha ett eget led att stå i. Det finns ju inte.
Nej, TV4-ledet.
Det kommer gå åt helvete. Nu har jag fått ur mig i alla fall.
Ja. Men Pornhub är gratis.
Nej, inte om Ebba får.
Nej, det är sant. Porrskatt.
Nu ska vi porrskatt.
Ja. Du?
Nu ska vi ta oss an ett lyssnande.
Ja, det ska vi göra.
Från Patrik.
Ja, du får läsa det.
Det här är väldigt kul.
Ja. Ja,
vi läste det förra fredagen. Och nu ska vi ta oss an det då. Men då repeterar vi brevet och Patrik skriver så här: tjena, jag tyckte att det var jäkla kul att lyssna på er spådom om Krickan, och där hade han ju fel, för han heter ju Kryckan.
Ja, Kryckan ja. Mm.
Som är en polare till mig, eftersom ni prickade vissa detaljer så jäkla rätt.
Mm.
Jag tar därför och drar iväg ett mejl för att se om ni kan spå vidare där.
Mm.
I så fall har vi här då en Cheva Impala 61 Bubbletop och även då en Oldsmobile 61. Även detta, en bubbletop.
Mm.
Intressant liksom dualitet där.
Mm.
Sen har han då en Volvo V90 från 2018.
Mm.
Det är ju en väldigt modern bil.
Verkligen.
Ja.
Mm.
Och sen en S80 från 1999 som kostade 2000 kronor.
Ja.
Och den kör sambo.
Mm.
Eller han säger bara för 2000 spänn åt sambon, så att hon kanske inte ens har valt den, hon har fått den tilldelad, säger den billigaste bilen.
Fått den tilldelad,
ja. Ha det gött och tack för ett kul program, skriver Patrik då.
Ja.
Du får börja det här.
Ja, alltså det konstiga var att jag såg inte jättemycket saker i spåkulan den här gången.
Är det sant?
Ja, vad bra.
Jag ser mycket.
Ja, för det förvånade mig lite i och med att bilarna borde skvallra om en hel del, tycker jag. Men jag tyckte det var lite svårt.
Mm.
Men några grejer såg jag dock.
Aha.
I alla kompisgäng så finns det ju ofta en liksom outtalad rangordning. Och det råder ju inget tvivel om att det i det här rövgänget från Borlänge så är det ju tveklöst Patrik, eller Patten, som är the big dog.
Aha.
Eller hur?
Mm.
Så tänker jag i alla fall.
Mm.
Och namnet Patten, alltså att han kallas Patten och inte Patte, han heter ju Patrik då.
Mm.
Det kommer ju såklart från Patriks förkärlek till just runda, mjuka former.
Aha.
Han har ju...
Ja, där har dubbla bubbletops.
Exakt, han har ju inte en, utan han har ju två bubbletops. Vilket ju på ett sätt lite får mig att ödmjukt lyfta på hatten lite grann.
Ja.
Apropå att lyfta på hatten förresten, jag kommer tänka på den här P3-dokumentären. Jag vet inte om du har lyssnat på den. Har du lyssnat på den här familjen, tonårsligan från Borlänge?
Ja.
Jag tycker alla som lyssnar på podden och som vill förstå skillnaden mellan Falun och Borlänge ska lyssna på den.
Och det den var ju riktigt
otroligt bra.
Ja.
Och det jag menar när jag säger att jag lyfter på hatten, så påminner det här lite grann om en anekdot i den här Petre-dokumentären när Faluns kickersgäng, som heter Kepsligan, åkte till Borlänge för att festa i sina prasselbyxor och Lacoste-pikéer. Men där mötte de då sitt öde, då den här betydligt mycket hårdare gänget familjen spöar skiten med, ur dem med baseballträn. Och jag känner mig kanske inte lika tillintetgjord som Kepsligan gjorde där, men om jag jämför mina bilar med Pattens, som jag gissar är väldigt fina, de här bubble-top-bilarna, så kan jag inte låta bli att bli lite avundsjuk. Det är inte, det är alltså, det är inte en custom-bil med den typen av bubble-top, utan det är väl de här modellerna som har ingen B-stolpe.
Exakt.
Jag tycker de är jättefina.
Otroligt.
Ja, de är otroligt härliga. Hur som helst, Patten, det jag ser är att det är ändå en person som har sakerna på plats i livet. Han är inte liksom som resten av ligan.
Vi ser samma sak.
Ja, jag tänker att han bor i ett radhus i Gyllentäppan ute i Borlänge. Utanför Borlänge. Och han har en flickvän som jobbar som frisör kanske i Kupolen. Och V90, den tar de när de åker till Sälen. Men när de är i Sälen, då åker de alltid skidor i Stöten. För han tycker ändå att Tandådalen, det är lite mer Falun och Stockholm. Utan de åker till Sälen, men då är de i Stöten.
Här, det känns som att här sitter din spåkula på lite lokalkännedom som blir jävligt värdefull i sammanhanget.
Vi får väl se. Jag tänker också att Patten jobbar på Lantmäteriet. Vilket betyder att han går i arbetskläder på dagarna, men han bör ändå behöva ha huvudet på skaft. För av alla yrken som kräver att man ibland tar på sig en varselväst, så är ju liksom lantmäteriyrket det finaste på något sätt. Är du med? Jag tänker. Då tänker jag att Patten tränar också en hel del. Han skulle kunna vara lagkapten i Borlänges vattenpololag typ.
Känns inte också väldigt mycket innebandy?
Det kan han absolut, ja. Men innebandy är ju så väldigt förknippat med Falun. Så det var därför jag valde liksom. Det är någonting som faluborna är stolta över, som jag skäms över. Att de är väl typ bäst i Sverige på innebandy. Nu är det många lyssnare som bara, det är inte alls det. Skitsamma. Patten jobbade som badvakt, tänkte jag, på Aquanova. Det var därför jag tänkte att han dels som en vattenpolo och sen jobbade han på Aquanova. Och det var naturligtvis här som han raggade upp Rita, alltså hans flickvän då.
Pattarna.
Ja, exakt. Hon var där och badade.
Rita hette bara Pattarna i länge innan de fick reda på henne som hon hette. Hon gick och badade.
Det är inte alls omöjligt. Men hon var i alla fall där och badade med sina två grabbar som hon hade från ett tidigare förhållande. Och Patten, han följer pladask för Ritas mjölkvita enorma barm och tänkte att de där ska bli mina. Och det visade sig att Rita sedan länge, hon hade spanat in Patrik, och sen hade hon tagit reda på att han jobbade i simhallen. Så det var därför som hon hade föreslagit att hon och smågrabbarna skulle åka dit och bada då. Förutom Pattens stenhårda torso, så var det den här enorma vikingatatueringen som väckte hennes erotiska fantasier hos Rita. Och det tog inte lång tid förrän
Är hon finlandssvenska?
Ja, Ritas far var en finsk raggare från Äänekoski. Så när Rita fick höra att Patrik dessutom hade en all 61, så förstod hon att det är mannen som hon har väntat på hela sitt liv. Så det var ungefär det jag såg, men så mycket mer var det inte.
Jag tycker du har sett ganska mycket i din spåkula. Och det var mycket som var i din spåkula som fick min spåkula att fladdra lite. Inte ändra sig, men den fladdrade lite. Och här blir det ju intressant hur de här två personligheterna ska då vävas ihop och kanske blir den sanningen på något sätt.
Just det är ofta så det brukar bli.
Ofta är det så. Och jag tänker så här, det här är ju kul av två skäl. Dels är ju det här Kryckans polare. Men också för att Patrik är ju Kryckans diametrala motsats. Kryckan, han kör ju liksom lastbil och bor i hyresrätt. Patrik, han jobbar tidigare då som badvakt, som du var inne på. Men vad sa du sen att han var?
Lantmäteriet,
ja. Det var där min kula började fladdra lite. För det kanske ligger närmare sanningen. Men han kanske jobbar med datafrågor på Lantmäteriet. För jag ser ju framför mig att min kula liksom börjar liksom levitera mot att han är IT-konsult. Och bor i en Mexitegelvilla. Borlänge kanske inte har så många jättefina villaområden, men Patrik bor ändå i ett för Borlänge sett lite finare område.
Finare skjul. Nu är jag där igen. Jag ska inte.
Och hade det här villaområdet legat i Stockholm, då hade det liksom... Det hade
jämnats med verket.
Det hade ju liksom inte varit Täby eller Djursholm, utan det är mera Vårbygård eller Fruängen. Alltså riktiga skitområden. Men mitt i skiten så ligger det märkligt nog ett par finare hus, och det är ett av de här lite finare husen som Patrik bor. Lite så. Patriks fru Desiree, hon jobbar ju som förskollärare och hon älskar Mello.
Ah.
Ja, det är högtidstider Melons hemma i soffan så här års.
Ah, ja, ja.
När Carola var mellan.
Kan det vara så att hon sitter med en sån här hatt som blinkar?
100%. För när Carola... det också. Mm. För när Carola var mellanakt, då stod Desiree upp i soffan med sin paljetthatt och sin boa och skrek med. Och ungarna också. Mycket tjejer i den här familjen. Alla skriker. Spåkulan säger Victoria 5 år, Madde 3 år.
Yes,
det finns en Stockholms flört, men det är väldigt långt ifrån den. Jag ser också en angorakatt som heter Loreen.
Elak jävel.
Den lever ett eget liv.
Ja, hatar vem.
Men det är en honkatt. Ja. Så att Patrik lever ju i ett fullständigt matriarkat.
Ja, härligt.
Patrik dras med i det här. Mm. Och eftersom de ofta anordnar parmiddagar under Mello och talangtider.
Är det väl kanske inte som anordnar?
Nej, Desiree
som styr upp
bjuder
det.
In.
Ja.
Men då ska Patrik liksom klä upp sig. Mm. Och här kör han då...
Men det är inte Kryckan och hans fru som får
Nej, komma. De är väldigt sällan där på parmiddagar. Patrik kör då svarta jeans och vit skjorta, smal slips och kostymväst.
Just det. Och, alldeles för mycket parfym.
Och mellohatt på det.
Ja.
Och det här är ju ett mode som startar kanske norr om Uppsala och tar slut strax söder om Umeå. Alltså mellobältet på något sätt.
Tar det slut då för Umeå? Ja, ja, jag förstår vad du säger.
Ja, där skit. Där har man inga kläder alls.
Djurhudar bara. Vi måste göra något åt våra spåkulor.
Men då kommer vi in då kommer vi in då på Patriks psyke, va? För att han är vad vi då många gånger har benämnt i den här podden, och även om oss själva, så är han en dual personlighet. För yrke och utseende på Patrik matchar inte hans bilintresse.
Nej.
För han är en raggare instängd i en vanlig kropp. Och det finns inte Pepita så långt ögat når, och inredningen går mer i någon form av otidsenlig men ändå modern TV4-stil. Och det enda som avslöjar...
Fondvägg i café au lait färg.
Ja, som tidigare var koboltblå.
Ja, just det.
Och det enda som avslöjar...
Koboltblå, jag får panik.
Ja. Men det som man fortfarande ser att det här är inte en förort i Stockholm, utan det här är Borlänge, det är antalet torkade rosor som ligger högst upp på ganska dammiga bokhyllor. Så det är liksom, det är så vackert.
Ja, torkade maskrosor.
Men nu till bilarna.
Ja.
Här jobbar spåkulan efter devisen det ena ledde till det andra. Alltså Patrik jobbar sig bakåt mot perfektion. Min känsla är att han började med något i stil med en Caprice 79 fyra dörrars. Sen hittade han på en 77 Caprice Coupé. Alltså den med kantiga bakrutan.
Just det.
Två dörrars.
Ja.
Och då började han... I princip samtidigt som man köpte den så började han snöa in på GM 60-tal. Alltså en mycket överhäng. Alltså han ville åter det här lite mer estetiska.
Ah,
okay. Så att 77an byttes mot en 67a Caprice 4-dörrars. Det var ungefär samma peng på de här. Ganska risigt skick. Hyggligt original, men hemmasnickrat elsystem och köksbord renoverad 327a då. Den här fixade Patrik i ordning. Och så att den blev riktigt bra. Och sen kunde han sälja den och slå till på drömmen. En 61 bubble top. Alltså nu pratar vi skevan då. Matching numbers. Men ungefär samtidigt då köptes IT-bolaget Soft Micro Consulting, som de heter i Borlänge. Och där jobbar ju då Patrik. De köptes upp av några managementkonsulter från Stockholm som ville etablera sig i Dalarna då. Och Patrik hade en option i bolaget på 1%. Vilket, det var någon gammal löneförmån som han hade liksom inte, han begrep knappt vad det var.
Nej.
Men den kunde nu växlas in mot nästan 450 000 kronor. Så att hans chefer, de cashade in rejält och flyttade till stora hus i Orsa och sådär. Men Patrik...
Falun.
han, Patrik, han kunde förverkliga sin dröm. Mm. Så att huset hade de, och det var Mexi tegel. Mm, ja. Det var liksom, han behövde, det var bra.
Ja.
Men det hade då dykt upp en 61 Olds bubble top på blocket, och den hade ju ännu smäckrare linjer, ännu mera Kennedy-aura.
Ja, just det. Mm.
Och den skulle liksom bli pricken över i. Men den krävde också lite renovering.
Mm. Men han är ju råd med nu.
Ja, och Oldsen är liksom, det är en förfinad variant av Impalan.
Mm.
Och Oldsen känns mer som de personer som Patrik och Desiree vill vara.
Mm.
Och Volvo-bilarna, de representerar ju Patriks andra sida i hans duala personlighet. V90 ligger på leasing och den införskaffades för 2,5 år sedan när han då var andra brukare på den. När den första leasingtagaren hade kört den 4,500 mil i 36 månader. Och, liksom, och det här bevisar ju Patriks ekonomiska sida. Att han hellre gör ett klipp på en aningen äldre men större och dyrare leasingbil som man då äger för samma kostnad som en betydligt fulare och mindre ny bil.
Just det.
Så det, han är inte dum i huvudet
inte
här liksom.
Nej.
Och sen dök det upp en gammal direktörsägd S80 med 34 000 mil på mätaren. Och den behövde nya drivknutar och en allmän översyn. Men i övrigt så var den i helt okej skick. Mm. Och den fick han då mer eller mindre gratis. Och när den här köptes, det var ju innan han klev på leasingen på V90. Och så den hade de som liksom deras fina bil då. Mm. Det var lite direktörig.
Men var det liksom innan han fick den här utcashningen,
ja,
ska jag säga. Men...
exakt, så var det. Och, så den har snurrat några år i familjen.
Så det var,
då. Men det var också så att Desiree lärde sig att älska bilen och lyxkänslan. Så, och den här är lite så här direktör, och den är lite tidlös.
Ja,
så hon fick behålla den här snorbilliga S80, vilket hon gjorde med glädje.
Mm.
Men då kommer vi till det mest intressanta då. Hur lärde då Patrik och Kryckan egentligen känna varandra?
Det. Mm.
För det här är en ganska kul historia.
Mm.
Kryckan hade då fått ett samtal från sin överförfriskade raggarfarsa, som precis hade blivit utslängd från Lion Bar i Borlänge.
Mm.
Så Kryckan fick hoppa in i Chevellen för att hämta farsan som knappt kunde gå. Och på vägen hem, då får Kryckans jävla farsa någon form av snedtändning inne i passagerarstolen.
Ja.
Och börjar skrika och gorma som kapten Haddock. Han är liksom, det är full fräs på honom.
Mm. Spotta, fräsa, snusar inne. Liksom.
Och han blir arg på någonting. Mm. Och han blir arg på Kryckan.
Ja. Arg på att plastpåsar kostar 6 kronor.
Han blir arg på allt. Ja. Så han börjar sparka på instrumentpanelen med träskorna.
Oj.
Och Kryckan får ju spelet på farsan och försöker hålla fast benen på honom samtidigt som man liksom styr svajigt genom ett villaområde som är liksom den närmaste vägen hem till hans farsa som man ska skjutsa hem då.
Mm.
Och plötsligt så får Kryckans farsa in en spark som liksom slinter så foten fastnar i ratten och ställer sig 90 grader och bilen tvärgirar rakt genom en häck och boom, in i en trädgård. Men bilen klarar sig mirakulöst då. Och ingen är hemma.
Ha.
Så de fortsätter vingligt hem. Nu sitter farsan i total tystnad.
Han somnade av bara.
Kanske. Han somnade
i en mening bara.
Ja, exakt. Och harmonisk, lycklig.
Ja.
Men dagen efter, då känner Kryckan som ändå, han är en rättskaffens man då. Så han känner att jag måste åka tillbaka och kolla vad som hände med häcken. Så nu svänger han in med sin lastbil och stannar bredvid den här tillplattade häcken. Och då kommer Patrik ut med en kopp kaffe. För han bor nämligen i huset bredvid.
Aha!
Och Patrik ser lastbilen och frågar, här kanske du får hjälpa till med dalmålet.
Ja. Men Borlänge är svårt, jag kan inte härma, jag kan prova.
Du kör inte Stockholm-Borlänge va? Jo, sa Kryckan. Vad tänkte du? Jo, sa Patrik, jag bygger en soffa till garaget. Jag har köpt en Cheva Biscayne 60, en bakända. Alltså ett soffämne. Men den står i Rågsved, så jag behöver få upp den hit. Och där och då så blev den ensamma IT-raggaren Patrik, Patten, som lever i ett matriarkat och mellosubstitut.
Mm.
Och så plötsligt så
vadar i dipp.
Vadar i dipp.
Ja.
Och plötsligt så fick han någon att snacka bil med.
Just
och
det.
Patrik, Patten och Kryckan har varit vänner sedan livet sedan dess. Det är
vackert. Fint, verkligen.
Ja.
Ja, Patrik, det är bara att sätta sig framför tangentbordet och svara.
Ja, mm. Hur rätt hade vi? Mm. Ja, för det är många detaljer i det här.
Ja, det är det.
Så nu vill vi ha svaret.
Ja.
Sanningen.
Yes. Mm.
Du, jag var förbi en Hedinhandlare häromdagen och skulle kolla på en bil. Jag spar det till nästa vecka, vilken bil jag var där och kollade på.
Det blir en liten cliffhanger. Okej, spännande.
Jag kollade på en ny bil. Mm. Men då i den här Hedinhallen så stod det en sån här Rolls-kopia där. En sån här Honky.
Ja, vad som heter, jag hyllade här. EHS 9.
Ja.
Vad spännande.
En stor bil. Mm. Jag slogs av ett par saker. Mm. Den hade väldigt små hjul. Alla bilder man har sett så har den sett lite proportionell ut. Nu såg den väldigt oproportionell ut när man såg den i verkligheten.
Jag såg nya bilder på nya Elchargen. Mm. Samma sak där. Aha. Eller Chargen. Challenger.
Det är väl en Charger, va?
Det är ofta så på att de är för små hjulen.
Och då då upptäckte jag ett par andra grejer som jag tänkte hålla några sekunder på. Mm. För vi fick på tal om detta ett DM på Insta från Björn Nilsson, a.k.a. Builds by Bear. Och då skrev han så här: jag lyssnade på ett avsnitt där ni snackade om den här pissbilen. Mm. Och så skickade en bild på den där Honky.
Ja, han hatade mig för att jag pratade om den.
Jag var i Oslo, var på Oslo Motor Show i höstas där de visade just den här. Jag provsatt och klämde och kände hela dagen. Mm. Nej, hela helgen står det till mig. Länge höll han på.
Det var enda bilen han tittade på.
Den är snygg. Mm. Och det är en kopia på Rolls lite, i alla fall estetiskt. Men de har snott enormt mycket från Lincoln och Cheva också.
Ja, men det ser man ju. Det tror jag vi nämnde även. Att kändes, jag tyckte att den såg lite Buick. Loggan kändes Buick.
Ja, exakt. Skitsamma. Förutom att allt är kineskopia billigt. Mm. Sätena är gjorda efter en kinesisk skolklass. De är miniatyrer av Chevas kaptenstolar. Mm. Skinnklädseln är ren plast. Den är billig stoppning som är dålig kudde, skriver han. Som blir kass efter en veckas användning. Han var ju där nästan en vecka sedan. Mm. Han kunde väl intyga att den blev dålig under den här helgen. Mm. De tre skärmarna som sitter i dashen är sämre än Lenovas billigaste surfplattor. Svärtan är ljusgrå och det ser ut som de har varit och hämtade på någon andrahandssortering hos valfri surfplattetillverkare i Kina. Bilen är så billigt utförd att det är skrämmande. Köper man den här i Oslo så får man punga ut med 600 000, vilket är rimligt för en skitbil. Ja. Hedin i Malmö.
Alltså 600 norska?
Ja, jag vet inte vad det är.
Ja, men det är väl typ, det är ganska mycket. Det, är väl,
det kanske är 900.
Men 800 i alla fall.
Hedin i Malmö säger att deras bilar börjar på 900, men den som står i hallen kostar över miljonen. Mm. Vilken skämtbil. Och då vill jag då säga, när jag gick då och klämde och kände på den här i häromdagen, den har ju sån här push-handtag, alltså handtagen ligger flash i dörren och sen så touchar man, så åker de ut och så öppnar man dörren.
Just det. Mm.
På demobilen som stod där så var ett handtag stod rakt ut.
Nej.
Bakdörrens handtag glappade ut ungefär en halv centimeter. Alltså åt fel håll. Mm. Alltså så att den var inte... De pekade åt olika håll, handtagen. Otroligt dålig passform. Till och med lacken kändes alltså dåligt ut. Jag ska inte säga att det var apelsinskalslack.
Nej.
Men det var inte långt ifrån. Mm. Alltså det var en enorm skillnad i feeling när man stod så där nära den.
Jag tycker det är så konstigt. Ja. För det är inte det att kineserna inte kan. För de bygger ju...
De vill inte.
Nej, men jag vet inte vad fan det är. För att det här leder mig in på en sak som jag bara skulle snabbt vilja nämna lite. Men vad intressant att både du och, vad hette han? Som hade hört av sig?
Builds by Bear.
Builds by, just det. Tyckte att när man väl står där så känns det som en riktig skitbil. Mm-hmm. Men som sagt, jag förstår inte varför. För att de bygger ju mycket av de varumärkena som kommer från väst. Mm. Där kvaliteten är tipptopp. För det som fick mig, och det jag började tänka på när du pratar om den här bilen, det är ju att, och det här bara är lite kort, kineserna har ju nu släppt en motorcykel som heter Kovi, FSE 450 Rally.
Aha.
Ja, den ser ut så här.
Ja, vad fin.
Ja, den är otroligt fin. Rallyhoj då från Kina. Och det som är så intressant med det här, det är ju att liksom många, hela bilbils eller motorcykelkulturen, speciellt liksom äventyrs, har ju skrikit efter en sån här bil.
Aha.
En liten lätt...
Oj, menar.
Vad sa jag? Bil?
Ja.
Ja, nej, men en liten lätt äventyrs slash rallyhoj.
Ja.
Och liksom, man har inte förstått varför bygger ingen den här. Och det är den då första massproducerade. Det här är en Dakarhoj. De körde ju Dakar med den här. Den kommer i två varianter. Dels en ren rallyhoj och sen en version som är lite mer byggd för gatan. Men det är i stort sett samma hoj då. Och de startade ju med det var ett kinesiskt team som körde här från Dakar.
Oh, jävlar.
Sen med kinesiska flaggan på hojen. Det är lite kul.
Eller?
Nej, jag vet inte. Alla de här...
Vilka sätta på din hoj när jag ska foliera?
Ja, nej men tre stycken och alla kom i mål.
Uh-huh.
Och det vittnar ju om någonstans att det inte är någon skithoj i alla fall. Å andra sidan så har ju de ett proffsteam som kan hålla efter dem där. Men ändå liksom.
Och de jobbar väl gratis.
Mannen som ligger bakom Cove.
Covid.
Cove. Han är ju själv gammal crossförare. Så att det liksom skvallar om någonting.
Mm.
Men så att jag hade ändå så här, men fan, tänk vad kul om kinesen ändå liksom kan få till den här hojen. Att det faktiskt är en bra hoj. Så går jag in på hemsidan.
Uh-huh.
Och hemsidan är så dålig. Så att, alltså det jag kan inte beskriva hur dålig den är.
Det kommer ta tid.
Jag fattar inte varför kineserna har så svårt att knäcka den här koden om vad som är viktigt när det kommer till liksom bygga varumärken.
Ah.
Varför förstår de inte det?
Nej.
Det är liksom, alltså det är en bra hoj, framförallt är det en bra idé att bygga en 450 som både funkar för Dakar och för gatan då.
Ah.
Och det är som sagt, det är många som har tjatat på att det här segmentet, alltså lätta små äventyrshojar, att folk vill ha det. Men de här stora tillverkarna har inte lyssnat och då är det så här, nej men då är kineserna, då gör vi det. Men så gör de det så taffligt. Vad beror det på?
Man blir så irriterad.
Aha.
Och med de orden så har vi liksom knutit ihop den här veckan med glädje och irritation.
Ja.
Och folk i norra Sverige som sitter i sina djurhudar.
Nej, ja, precis så.
De sitter och knyter handen i fickan och startar en Facebookgrupp, ett uppror.
Ja.
Där de 14 personerna som bor norr
om... De har internet, men inga kläder. Det är lite konstigt.
Vi hörs om på tisdag, jag hörs er. Då ska vi prata med Jakob som är uppe i fjällen och kan berätta om värsta dramat som inträffade på Speed Weekend.
Ja, det ska bli jätteroligt.
Vi hörs lite senare.
Trevlig helg på er.
Hej!
Hej.